Sommar. Ja, nu är det sommar på Tyresöradion. Och som vanligt tänker jag, Ann-Sandin Lindgren, ta chansen att radioprata lite grann. Vilket jag ofta gör, det vill säga sommarprata. Men den här gången kommer ni inte få höra mycket musik från mig. För att jag har en väldigt begränsad musikrepertoar, men musiksmak. Och det håller jag på att prata om i ett annat program. Så nu blir det rent prat om vad jag har i huvudet. Och ofta är det samhällssaker som jag funderar på. Och den här gången tänkte jag fundera lite grann på det här med makten. Det vill säga, var finns den? För det är en fråga jag ställt mig hela mitt liv faktiskt. Var finns makten? När jag var liten så åkte vi till Ullånger i Ångermanland där min far är född och min farmor bodde. Och där var det ganska enkelt för att min farmor, hon talade om liksom vilka det var som gällde. I Ullånger var det alltså prästen man skulle lyssna på. Läraren var viktig. Och sen var det doktor Smith, grannen, doktorn. Och min far blev ju lärare så det var ju fint. Men sen ändrades en massa saker under tiden. Men på den tiden gick man i alla fall med mössan i hand. Och min farmor som hade börjat som piga, hon hade jättestor respekt för alla som hade fina titlar. Så det var viktigt också att vi kom i rätt bil upp till Norrland och inte åkte en gammal sliten Renault 4L utan gärna åkte en liten finare bil. Så ja, min pappa fick ibland låna min farmors bil som var en gammal Volvo PV så att vi inte gjorde bort oss. Men min farmor blev sen handlare som hon kom också upp sig lite grann i livet. Men hon hade bara gått 6 år i skolan och hade väldigt stor respekt för alla som kunde någonting. Och på den här tiden hade vi väldigt stor tillit. Jag är född 1957 och på 60-talet, så när jag kommer ihåg, när vi flyttade till Tyresö 1964. Ja, då visste man liksom att ja, staten levererar. Det vill säga, man kunde lita på att ja, det blev bra helt enkelt. Vi kom från Rågsved, en liten lägenhet med gasspis, till en fantastisk lägenhet på Bollmoravägen, Björkbacken. Och man liksom kände att staten och kommunen ordnar allting på bästa sätt. Och här i Tyresö hade några gubbar suttit ett bra tag innan där på 40- och 50-talet. Det var Gunnar Gyllnert som var kommunalråd, socialdemokrat. Men sen var det ju såna här människor som liksom var viktiga i en kommun, det vill säga Arthur Bjärgård. Han var väl överlärare på kyrkskolan. Han hamnade i det som var kommunstyrelse eller kommunalnämnd. Ivar Lundell, han var inspektor på Tyresö gård, Tyresö slott. Ture Åkerblom, han hade en stor brädgård och var en viktig gubbe. Och så fanns det några stycken till, Johan Wisén och Håkan Hasselgren. Människor som hade liksom, ja, var något i samhället. Och de hamnade på kommunala uppdrag. Och då hade de en som kunde det här med administration eller hade läst och var duktig, det var Gunnar Tunevi. På den tiden, nu pratar vi 60-tal, då var man liksom stolt över att vara suppleant i en taxeringsnämnd. Och min kompis Bernt Karlsson som har varit med väldigt mycket här på Tyresöradion, hans farfar jobbade ju på Kumla herrgård med mjölkhanteringen och sen blev ju han ägare till ett av torpen, nämligen Skogsäng. Och när man läser om Gunnar Karlsson som också hamnade i politiken på den tiden. Han var liksom lantbrukare men han hade fina titlar då. Ordförande i nykterhetsnämnden, ledamot i fattigvårdsstyrelsen och hästuttagsnämnden och gode man vid lantmäteriförrättningar. Så på den tiden var det ju så att vilka var som hade makt i ett samhälle? Jo, det var gubbarna som betydde någonting. Fanns det inga gummor då? Jo, det fanns en. Jesse Navin. Hon var överlärare och lärare först på Kumla skola. Sen kom hon vidare in i både politiken och högre upp i förvaltningen. Men det var liksom människor som, ja, man pratade om rekorddeligt folk. Och det var en tid när jag växte upp med tydliga hierarkier. När jag skulle utbilda mig eller få jobb som inte undersköterska, det heter sjukvårdsbiträde heter det då. Det var liksom en veckas utbildning. Då fanns det en gigantisk hierarki på det sjukhus där jag jobbade. Jag jobbade på ett mentalsjukhus här i Stockholm. Doktorn vågar man inte ens prata med. Sjuksköterskorna, alltså det var liksom ordning och reda. Alla kunde liksom sina grejer och man höll sig längst ner i hierarkin. Ja, som sjukvårdsbiträde. Och tvättade sängar och ja, skötte om. Ja, bytte blöjor och tvättade och hade sig matade. Men man vågar inte prata om mer än vad man höll på med. Man gick ju inte in till sjuksköterskan och sa jag tror att gamla Kalle här behöver det här. Det sa man inte, utan man höll det för sig själv. Idag då? Vem pratar man med när man kommer till sjukvården? Ja, jag brukar ofta prata med sjuksköterskorna som vet så himla mycket. Och sen har man ju liksom en begränsad tid med doktorn om man nu kommer till doktorn. Och det värsta är att har man symptom på någonting så googlar man ju först innan. Så ja, det är inte så lätt. Förut så fick man ju en diagnos och nu är man inte ens säker på att den stämmer. Man letar själv efter fler svar så saker håller på att förändras. I skolvärlden är det samma sak tycker jag idag. Mina föräldrar var ju lärare. Jag har själv jobbat som lärare. Ett tag var jag bara lite före mina elever. Sen av erfarenhet vet man ju saker. Men det som är jobbigt när man är lärare det är att ibland kan eleverna mer. Och det är ju det som är liksom den nya tiden. Att väldigt många kan ta reda på saker själva. Och när vi går och hämtar våra barnbarn på Hanvikens skola. Då träffar vi på fritidspersonalen. Och jag tycker de är jättekunniga. Igår träffade jag på, när jag spelade in det här i maj, så träffade jag på en rektor också. Och hon är bra att prata med, men det är inte så att man tänker, wow, nu pratar jag med rektorn. Eller, oj, jag pratar bara med en fritidsledare. Utan man ser ju alla de här personalen som ja, på samma nivå. Så de här hierarkierna, ja, det är inte samma sak längre. Och hänger det verkligen på hur många akademiska betyg man har, om man kan någonting eller inte. Tidigare lyssnade jag ofta på experter i radio och tv. Ja, så började jag fundera på, ja, här är en professor. Och sen fattar man, aha, han har doktorerat eller, ja, i ett väldigt smalt ämne som handlar om någon liten grej som han har forskat om. Aha, men han kan han allt det andra också? Så plötsligt börjar man sitta där framför tvn och säga när någon professor sitter och säger så här är det. Nej, det stämmer inte, säger man i tv-soffan. Ungefär som att jag vet bättre än professorn. Men det är det här som är så konstigt idag när man själv går har pluggat. Jag har pluggat, tror jag, 4-5 år på högskola. Då tappar man liksom respekten lite grann för hela det här med att läsa. När jag höll på, då var det postmodernism man skulle läsa om. Det vill säga, det fanns inga sanningar. Utan det finns bara sociala konstruktioner. Det vill säga ungefär som att min sanning är lika mycket som din sanning och så vidare. Och det här gjorde en ganska förvirrad som student. Det vill säga, är det någon som har sanningen på någonting? Idag är det en annat fokus i akademin. Man fokuserar på genus och mångfald och sånt. Så det går trender inom de här, ja, de som säger att de kan saker. Och frågan är, var finns makten? För det var ju den frågan ställde från början. Ja, jag har jobbat på SVT i 24 år. Och följt också lärt mig väldigt mycket om SVTs historia. Och från början var ju det tänkt. Att ja, som det här med tv, television, tell a vision, berätta en vision. Det säger man skulle vara allmänbildande, fokus på folkbildning, kultur och samhällsinformation. Det var ju liksom så det var från början. Man anställde väldigt mycket pedagoger, eller det heter ju inte så. Det heter ju folkskollärare och adjunkter och sånt från början som fick jobba där. Och det var viktigt liksom att det satt lärda människor, de lärda i Lund och tala om saker. Men då förr, när jag var ung, eller ja, när jag var yngre, hur skulle man då påverka? Ja, då fick man skriva upp en insändare i en tidning som kanske kom in. Eller om man var med i en förening så delar man ut flygblad. Jag har sprungit i många trappor här i Tyresö och delat ut flygblad, vad som man gjorde. Man kallade till ett möte och försökte få upp sin opinion. Man satte upp affischer. Min far som var väldigt aktiv i Tyresö Ulands och Fredsförening, Han försökte även få in debattartiklar i Dagens Nyheter. För det var ju liksom det stället där man kunde väcka en fråga. Och det var liksom en fråga i veckan som man diskuterade. Det var inte 1000 frågor varje dag. Utan det var det kärnkraft man pratade om, så pratade man om det månader. Så det var en helt annan tid med lite enklare sätt att... media var väldigt centrerad. Man brukar kalla dem idag för grindvakter. Det vill säga, vad ska vi få tycka om saker och ting? När jag gick med i politiken, när mina barn var små, för jag ville påverka skolan, för då var det så att man skulle flytta någon klass från Bergfotons skola till Nyboda. Och jag blev arg, så det börjar ofta att man vill påverka. Jag satt 20 år i olika nämnder, framförallt i barn- och utbildningsnämnden, i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ett tag. Och kunde jag påverka? Ja, jag vet inte. Jag satt i opposition, så då har man inte så stor chans att påverka. Men jag ska komma lite mer om det på slutet faktiskt. För det som hände var ju att internet förändrade allt. Det var nog också då som tilliten började försvinna. Det vill säga, man kunde kolla allting alla sa. Man behöver inte gå till biblioteket och slå upp i något gammalt uppslagsverk. Jag prenumererade på bra böcker för att liksom, och sen fick jag ett gammalt uppslagsverk, ärvde jag ett uppslagsverk. Och det slog jag hela tiden för att ta reda på, men hur funkar det här egentligen? Och sen aktuella saker, ja, då var man tvungen att prenumerera på en tidning eller gå till biblioteket och läsa tidningarna där. Men nu kan ju liksom varje sak dubbelkollas. Och säger en expert någonting, så finns det andra experter som motsäger precis det. Och ja, själv då blir man liksom en amatörexpert på Google. Och då förlorar lite grann experten. Han förlorar inte sin kompetens, men han förlorar sin auktoritetsfunktion. Och det är det som händer nu. Att säger man till någon så här, nämn 10 personer du beundrar, som du, så är det inte så många som kan nämna 10 personer. Man kan tala om, nämn 10 personer du föraktar eller tycker illa om. Jättelätt. Och sen lite grann också när man då jobbar inom media. Då har man ju haft, jag vet inte hur det är exakt nu, för det var 6 år sedan jag lämnade SVT. Men man pratar ganska mycket föraktfull om mannen på gatan. Det vill säga, man tror att folk är dumma. Men folk är ju faktiskt smartare än man tror. De tar reda på saker. Och de har åsikter. Och var finns makten idag? Ja, en gång fanns det nog i den gammel media som man kanske kallar den för, eller etablerad media, som kunde sätta liksom, så här tycker vi. Men makten, eller eliten som man också kallar, vilka är de? Är det de rika som har makten? Ja, till viss del har de väl det. De kan bestämma ganska mycket också, men inte alltid. Håkan Juholt myntade en gång begreppet klägget. Och jag fattar precis vad han menar. Det är den här maktkoncentrationen som finns, nepotism kallas det också. Det vill säga, det är ett gäng som känner varandra, media, politiker, inflytelserika människor. De blir inbjudna till samma debatter, paneler, olika ställen och lär känna varandra. Så klägget, som han kallar i Stockholm, det är ett gäng. Och när jag jobbade på SVT så visste man ju vilka det var som kände vilka. För man har ju Facebook och då ser man vilka vänner man har. Och då upptäcker man, oj då, aha, är du vän med den och den och den och den? Jag tillhör inte riktigt dem. Jag kanske känner folk i Tyresö, men jag ingick aldrig i det här innegänget. När det gäller kändisar kan man säga. För det är väldigt mycket människor som möts i olika sammanhang. Som blir inbjudna av SVT på Eurovision, Allsång på Skansen eller olika saker. Och de rörde sig och kände varandra. Det blir ju så. Jag känner de flesta politiker här i Tyresö. Men i Sverige har vi successivt förlagt mer makt hos myndigheter. Ja, det är akademiker, journalister, jurister, konsulter, byråkrater, opinionsbildare, kultur- och kommunikationsfolk. Människor som lever på att producera och förvalta idéer, regelverk, berättelser, beslutsunderlag där sitter väldigt mycket av makten. Det ska man inte underskatta. De äger ju inte produktionsmedlen som det en gång hette, som Marx pratade om. Men de skriver manualerna till den. De styr inte alltid besluten. Men de bestämmer vilket språk besluten måste motiveras på. Och där är en stor del av makten. Hur är det när det gäller folk då? Ja, det finns ju ett stort missnöje nu som växer. Ja, det är bara att slå upp vilken media som helst när man kollar i Europa eller England eller USA eller ja, kanske även i Sverige. Men då säger man så här att nej, det är inte folket utan det är populism. Och det är ett hot mot demokratin. Ja, var det inte det som var demokrati att folket skulle bestämma? Och man uppmanas, googla inte dina symptom innan du går till doktorn. För doktorn kan ju tro att du liksom låtsas veta mer. Och en påläst patient hotar ju hela liksom arrangemanget, hela hierarkin. Och det är ju så att både makten över recepten och remiss, att remissen någonstans, det har ju doktorn. Så att man får inte stöta sig med doktorn. Men man kanske inte alltid köper allting. Var finns makten i en kommun då? Ja, jag tror att det är ganska annorlunda i en kommun än vad det är i ett land. För här är det fortfarande så att även om det inte är Gunnar Gyllnet och gubbarna från förr som styr, så är det väldigt mycket duktiga människor som ges in i politiken i kommunalt. Och de är över 60 personer i kommunfullmäktige och de har ju vanliga jobb. Några stycken har ju det på heltid. Och jag tror många känner en viss stolthet av att sitta i eller ha ett kommunalt uppdrag. Och jag tror att några som då har haft makten här i Tyresö kommun känner nog att titta, det här har jag, huset har jag sett till och byggt. Och jag har varit med och gjort det här fina och nu har vi börjat bygga en jättebra skola och nu invigde ishallen. Och jag tror ju då att när man är med i de här sammanhangen så känner man en stor stolthet att man är en del av det här, den här makten i Tyresö kommun. Men man är helt beroende av tjänstemän och de underlag man får. Och när jag satt i fullmäktige eller barn- och utbildningsnämnden, då fick man papper. Det var alltså, jag sagt flera gånger, ibland 1 centimeter hög papper, 2 centimeter. Alltså man hann ju aldrig läsa in sig. Det fanns ju alltid någon expert att fråga. Så att efter ett tag blir man ju bra och man kan ju grejer. Men att sätta en politiker och försöka svara på en massa detaljfrågor, det är alltid någon annan där bakom som har liksom kunskapen. Så ibland när jag ska intervjua folk, då vill de gärna ta med sig. Ja, nyligen var jag på Björkbacken och ville intervjua Mats Fält om hur det är där på Björkbacken, vad som händer. Och då tar han med sig 2 personer från Tybo, Tyresö bostäder, i och med att han då är ordförande i Tybo. För att de är de som kan. Och det här är också en del av hela, vem är det då som har makten? Är det de som ger underlagen eller de som fattar besluten? Och sen är det ju också så här att kollar man var kommer alla de här reglerna ifrån. Och forskare och statsvetare, de brukar uppskatta att hälften, nästan 2/3 av alla nya lagar och politiska beslut som genomförs i Sverige har sitt ursprung i EU. Och då vill jag bara säga, det fanns någonting som hette ett jättesvårt ord, subsidiaritetsprincipen eller någonting sånt där, att beslut ska fattas så nära som möjligt. Det gäller inte riktigt. Det var inte Sverige som bestämde sig att oj vad mycket korkar vi kastar i skogen, nu måste vi se till att de sitter fast. Eller snus är inte nyttigt eller vad det nu är för någonting. Det är väldigt mycket regler från EU som gör att ja, är det vi som då har makten? Och vilka vi valt in? Och de vi har valt in i EU-parlamentet, vet vi vilka de är? Har de mycket att säga till om? De är bara några knapptryckare av ett jättestort gäng. Vi följer lagen, säger man. Ja, vem stiftar lagarna idag? Blir det skillnad på vem man röstar på? Det är bara att kolla på demokrater och republikaner i USA. Där är folk ganska uppgivna att det spelar nog ingen roll. Krig startas ändå, oavsett om man säger innan valet att man ska starta krig. Så att, och liksom, det finns samma sak när det gäller om man följer politiken i Storbritannien där man ville rösta bort Tories och så kommer Labour. Och sen nu, ja, är det så att vi väljare kan ha mycket att påverka? Jag tror att man har det om man aktiverar sig på olika sätt. Var tror jag verkligen att makten ligger? Ja, jag vet inte riktigt. Jag läste en gång Jan Guillous självbiografi som heter Ordets makt och vanmakt. Han aktiverade sig i Palestinarörelsen och var liksom aktiv i den politiska verksamhet som fanns på 60-talet. Han startade ju Folket i bildkulturfront på 70-talet. Och han pratade om hur han då delade flygblad och försökte påverka på olika sätt. Och han satt i fängelse och han var journalist och allt möjligt sånt där. Men det var pamfletter man delade ut, man stod vid tunnelbanan och delade ut saker. Och sen kom han på vad han skulle göra. Han började skriva romaner. Han började skriva berättelser. Narrativ kallas det egentligen. Han vävde in sina politiska åsikter i böckerna om Carl Hamilton. Där han talade om vad han tyckte om Sverige och Säpo och polisen och allting sånt. Och det är intressant när man läser de böckerna att man märker knappt att man är inne i någons politiska värld. Och ännu mer böckerna om Arn som är väldigt mycket om det här som han egentligen höll på med Palestina och den stora konflikt som finns mellan Israel och araber eller egentligen arabstater. Det gjorde han på ett fantastiskt sätt. Så han är fortfarande en person som folk läser i Aftonbladet. Så att det fanns på 60-talet. Då var jag fortfarande för liten för att tänka på sån här. Men då fanns det någonting som hette den långa marschen genom institutionerna. Det var den socialistiska studentaktivisten Rudi Dutschke som 1967 sa att hur ska man få makten då som studentrörelse? Det var liksom början på 68. Jo, för att uppnå en radikal samhällsförändring så ser man till att gå utbilda sig, ta sig in på etablerade institutioner som skolor, universitet, media och myndigheter. Och så förändrar man inifrån. Och det är det som är så svårt ibland, det märker man när det byts politisk ledning. Att fast man vill ändra saker så är det inte alltid så lätt. Därför att det finns ett stort maskineri som rullar där. Och man brukar ju kalla den för djupa staten, som ett så här fult ord. Men egentligen betyder ju det att de som bestämmer syns inte. Och det var ju samma sak egentligen när Biden var president som var dement på slutet. Det var en massa människor som tyckte att det var jättebra. För då fick ju den här gänget bakom honom som många tyckte var bättre för att bestämma. Men det var ju inte han som bestämde. Och så funkar det många, bakom kulisserna finns det människor som styr. Och det här som är då Tell a Vision, berätta en vision. Det vill säga, ett narrativ kallas det med fina ord nu. Och när jag gick första gången på ett möte på SVT när man pratar om att vi måste lägga historier. Det är därför som vi gillar romaner och filmer och sånt. Och berätta en större historia. Och det är då vi påverkas känslomässigt. Det är då vi kanske ändrar åsikter om saker och ting. Man tittar på en fruktansvärd dokumentär om någonting och så tänker man, det där tycker jag. Och så påverkas man. Och Hollywood som varit den stora filmfabriken i världen, de har ju bestämt sedan många år vilka som från början var goda och onda. Ja, de goda amerikanerna förstås som bara gör allting rätt. Bombar fram demokrati har vi märkt hur mycket som helst i världen. Det vill säga goda amerikaner, och det tror jag väldigt många amerikaner är. Jag tror att de som sätter sig på de här planen eller vad man nu gör för någonting när man bombar sönder halva Irak först eller Vietnam innan dess och Iran nu, att man tror att man gör det för en god sak. Annars skulle man inte göra det. Och likadant så bestämmer man också vilka som är onda. Och då var det, förut var det de onda kommunisterna, tror jag, de onda ryssarna från början var det väl. Och sen var det de onda muslimerna och sen nu är det väl de onda ryssarna igen. Och så här skapar man berättelser om vad vi ska tycka och tänka. Och lite grann så tänker jag så här att jag är så pass gammal idag att jag kan ta reda på saker själv. Jag tänker googla mina symptom om jag får några. Jag tar reda på mycket mer. Tar inte bara en tablett bara för en doktor säger det. Liksom 10 minuter med en doktor. Ja, de kanske kan är så proffsiga, men det finns ju tusentals sjukdomar. Så jag tänker att det där... Ja, jag tror inte på auktoriteter på samma sätt längre. Jag tror att det finns väldigt mycket kloka människor att lyssna på. Det kan lika gärna vara en fritidsledare på Hanvikens skola som en rektor. Eller jag lär känna våra lokala politiker i Tyresö som jag känner utan och innan några stycken. Och vet vilka jag litar på. Och de som jag inte litar på, som faktiskt har sagt fel saker eller ljugit, de litar jag inte på längre. Och så skapar jag mina egna åsikter om det mesta. Så temat var, var finns makten? Ja, jag tror den finns på massa olika ställen. Jag tror att den finns i de här förvaltningarna. Jag tror inte de vet hur mycket makt de har, men de har makt. Medierna håller på att tappa sin makt. Jag tror till exempel att en sån här lokal radiostation, även om det är bara en liten närradiostation, här får ändå folk berätta sina saker, olika röster. Och det tror jag är viktigt. Att om man ska bilda sin åsikt, det är, självklart är det väldigt skönt att tillhöra ett gäng som tycker likadant allihopa. Men det är väldigt bra faktiskt att kolla olika sidor. Och jag vill verkligen säga att det program som jag här på Tyresö är väldigt stolt över, det är när 4 ungdomar från 4 olika partier sitter och diskuterar och inte bara kastar skit på varandra. Det är en av mina käpphästar här i livet. Låt fler få höras, bilda din egen åsikt och ta reda på saker själv. Ja, det var mitt sommarsnack utan musik. Och som jag sa i början så beror det på att jag redan har gjort ett musikprogram som ligger någon annanstans på slingan där ni kan få höra om min väldigt begränsade musiksmak med Dala som min bisittare och expertkommentator. Och jag som gjort det här programmet, jag heter alltså Ann Sandin Lindgren när jag lyssnat på Radio Tyresö i ett program som vi kallar för Sommar i Tyresö. Ha en mysig sommar allihopa.